det är svårt att förändra. Och man förändrar sitt liv när man verkligen behöver förändra sitt liv. Så vad är det vi behöver göra?
Just det.
Vad kan ge oss motivationen till en förändring? Hur talar vi om det och hur vill vi och så? Och sen tänker jag att som kyrka så är den här texten och de texterna runt omkring den otroligt viktiga för att vi ska hålla någon slags vettigt fokus på vad det är vi håller på med.
Mm.
Är det ägodelarna? Är det allt det som är fint och tjusigt? Eller är det prioriteringen på barnen och de utsatta och de som inte hör till? De som ingen annan vill ha att göra med.
Du lyssnar på Tolkning pågår. Idag är det jag, Ida Vreeland, som sitter och tolkar med
Maria Bergius, universitetspräst.
Och vi ska tolka evangelietexten, eller tolka evangelietexten. Vi ska prata kring och runt evangelietexten för den 18:e söndagen efter trefaldighet med temat att lyssna i tro. Texten är hämtad från Markus evangeliet. Vill du läsa texten?
Det kan jag göra. När Jesus skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: "Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv?" Jesus svarade: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Visa aktning för din far och din mor." "Mästare", sa mannen, "allt detta har jag hållit sedan jag var ung." Jesus såg på honom med kärlek och sa: "Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig." Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar: "Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike?" Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sa igen: "Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." De blev ännu mer förskräckta och sa till varandra: "Vem kan då bli räddad?" Jesus såg på dem och sa: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt."
Yes. Vad är det som fastnar, stannar kvar i dig när du läser den här texten?
Det är ett par olika saker. Den första spontana bara glädjegrejen är att inte ens Jesus kan säga budorden i rätt ordning. Det tycker jag är skönt. Men för mig så är det så fint att Jesus ser på den här mannen med kärlek. Och att det slutar så pass hoppfullt som det gör. För Gud är allting möjligt.
Mm. Ja, för när jag läser den här texten eller lyssnar nu när du läste den här, det är vid så många tillfällen så jag först för att jag vet, det drabbar mig.
Mm.
Det är liksom: sälj allt du äger. Jag ska se hur är det han säger. Sälj allt du har och ge åt de fattiga. Kom sen och följ mig. Hade jag reagerat på det? Eller: det är lättare än för kamel det här med att komma igenom ett nålsöga än för en rik. Vi är superrika, eller?
Ja.
Vi är jätterika. Ja. Om man jämför då med de fattiga här som tas upp som exempel. Och då var också bara: hade jag? Vem är jag?
Mm.
Och sen i slutet på något sätt.
Mm. Jag tänker att det blir... Slutet är både hopp och evangelium och någon form av feg utväg. Precis. För oss.
Precis.
Så, jag sitter här, vi sitter ju hemma hos mig och är omgiven av alla mina älskade prylar.
Mm.
Och jag hör ju Jesus liksom skaka på huvudet och säga Maria. Och så kommer man till den där hoppfulla delen och tänker, Gud vad skönt, jag behöver faktiskt inte.
Ja, precis.
Och då kanske jag har missat målet lite grann.
Mm.
Då försvinner den ganska allvarliga uppmaningen som ändå finns här. Som handlar om, som jag tolkar texten, som handlar om prioriteringar. Och att den här unge mannen, han liksom följer allting till lagens prick. Liksom. Men Jesus förstår att det finns ändå någon form av prioriterings... problem i hans liv. Och när det petas på det så blir han bedrövad och går sin väg.
Mm.
Och det är klart att det gäller oss också, tänker jag. Att när det kommer för nära, när kraven blir för stora, när vi inser att vi blir förblindade av privilegier och prioriteringar, då är det ibland lättare att gå sin väg.
Mm.
Och då kan vi använda den här slutklämmen som någon slags... komma ut ur fängelsekort.
Ja, precis. För jag tänker också det. Det är någonting, å ena sidan så man drar en lättnadens suck när man läser färdigt den här texten.
Mm.
För vad hade hänt om vi hade slutat med lärjungarnas fråga? Vem kan då bli räddad? Punkt. Sen händer ingenting mer. Men och det är det ju en risk här. För Jesus, han uppmanar oss, utmanar oss att förändra våra liv.
Ja.
Det finns ju en risk här att som precis som du säger att men det är okej, vad skönt, jag behöver inte, jag kommer nog in i himlen ändå. Mm. Ja, och då missar, men det kanske är också för att det blir på något sätt att eller jag tar den här till, det här handlar om mig, men det gör det ju egentligen inte. Det här handlar ju om alla andra människor, de människorna jag möter, de jag går förbi, de fattiga som ju nämns här, det är ju dem det handlar om, tänker jag. Inte, ja, det handlar såklart om mig också, men det är precis som att jag tar den här texten som att det här, det handlar om mig, men för vems skull? Jo, för dem som faktiskt inte har det så lätt i vår värld, som vi har ett ansvar för.
Mm. Ja, men lite grann så får man ju någon form av känsla av så här, inte alla män grejen liksom. Så fort man uttalar sig om folk på någon mer övergripande nivå, om grupper av människor, i det här fallet de rika, så slår vi som faktiskt tillhör den kategorin, åtminstone om man tittar på världen och på hur saker och ting funkar. Vi slår lite ifrån oss och tänker, nej men jag är ju liksom inte alla rika.
Ja,
liksom.
Just det.
Jag försöker faktiskt.
Mm.
Och det intressanta är, för att jag tittade lite på texten runt omkring, för att det brukar oftast hjälpa en att förstå, tänker jag. För att lärjungarna, de kommer med den invändningen. Men vi har ju faktiskt lämnat allt och följt dig. Och vi är ju liksom, vi har gjort rätt här då. Och Jesus ger dem liksom lite beröm. Ja, absolut.
Är det innan här nu?
Nej, efteråt, jag följer. Och säger att jag absolut, liksom så här, för de som väljer mig framför familj och vänner och allting annat, han är ju väldigt hardcore, då kommer det vänta belöning. Så. Och så avslutar han med, de första ska bli de sista och de sista ska bli de första.
Mm.
Och då tänker jag att där är det nödvändiga korrektivet egentligen. Det är den texten som jag skulle uppskatta att om vi slutade med istället för den här för Gud är allting möjligt biten. För att jag tänker att det säger någonting om världsordning, om Jesus prioriteringar och så här, som är hoppfullt och ändå kravfullt
just det.
På samma gång.
Yeah.
Och det är också för att också i kontexten så finns ju att Jesus pratar om barnen precis innan. Mm. Då är det liksom, han tog dem i famnen och händerna på dem och välsignade dem, att barnen är störst.
Mm.
Också en sån nödvändig parallell, tänker jag, att liksom, vad är det han pratar om, Jesus?
Så där på något sätt innan den här texten och efter den här texten, det är där själva kärnbudskapet kommer? Eller?
Eller så är det kanske så att det är lampor som får lysa in på den här texten. Mm. Som gör att man ser den lite klarare.
Ja, just det.
Mm. Tänker jag. Och därför så, du som lyssnar som bara läser evangelieboken ibland, jag skulle rekommendera dig att faktiskt läsa, att öppna Bibeln och kolla vad den står i för sammanhang, för att ibland så hjälper det.
Ja, verkligen.
Och här så blir det ju ett sammanhang som snarare säger att Jesus vänder på det som är de vanliga prioriteringarna, de vanliga världsordningen. Att de som är rika eller de som är vuxna eller de som är tillhöriga eller vad nu än är ska vara viktigare och bättre än de som är fattiga, de som är barn, de som finns utanför. Och han säger att nej, men det är inte så.
Just det. Och det är intressant där när du lyfter upp det perspektivet, att tänk, eller för mig, då slår det mig, tänk vad de här 2000 år gamla texterna fortfarande är aktuella.
Mm.
Tänk att vi människor har kämpat med de här frågorna i alla tider. Liksom. Ja. Att vi fortfarande ställer, men ja då, hur blir det med mig? Och hur, att vi fortfarande liksom, ja, men det är så mänskligt. Och det blir ganska skönt. Det blir en tröst för mig i detta, kanske mer då nu när du utvecklar det på det sättet. Inte den här meningen, för människor är det omöjligt, men inte för Gud är allting möjligt. Utan snarare, jag känner som samhörighet med lärjungarna här och med den här mannen, rike mannen, som gick bedrövad sin väg. Jag hade också gjort det. Mm. Alltså för att det är någonting drabbar mig.
Ja.
Det är väldigt betryggande. Att, och fortfarande ställer vi de här frågorna, fortfarande kämpar vi med dessa, fortfarande är det den här stora kampen mellan vilka får höra till, vilka hamnar utanför.
Ja.
Det är rätt skönt ändå att veta att det är bedrövande att tänka, vi har inte lärt oss något. Men det är också ganska trösterikt att ja, men vi kämpar fortfarande med detta.
Mm. Men det finns ju såna röda trådar rakt igenom Bibeln. Och jag blir alltid så fascinerad när folk säger liksom, ja, men hur kan du låta en 2000 år gammal bok bestämma ditt liv? Eller de som säger att Gamla testamentet är irrelevant, för de finns ju också.
Mm.
Att man på något sätt inte har förstått den här röda tråden. Att det hela tiden handlar om en Gud som försöker nå relation. Och en Gud som försöker påverka oss så att vi ska handla för mänsklighetens bästa på olika sätt.
Ja, och människor som försöker nå relation också.
Precis.
Både
går iväg och kommer tillbaka, tänker jag. Det är hela tiden den där vågrörelsen som har att göra med avstånd och närhet till Gud.
Mm. Och för mig blir det mer och mer tydligt när jag läser Bibeln. Den här samhörigheten med människorna faktiskt då. För ibland är det lätt också när det kommer till de här svåra texterna, då är det så lätt att att skapa ett avstånd till dem för att säga, ja men så var samhället uppbyggt då, och det är jätteviktigt att ha den kunskapen, och vi behöver kunna sätta texterna i dess sammanhang och veta hur såg samhället ut, men att faktiskt inte också då, vad säger man, kasta ut barnet med badvattnet, att för att, ja men vad är det människorna längtar efter, vad är det de frågar? De sakerna känner jag mer och mer att jag känner en samhörighet med. Och det blir lättare för mig på något sätt i mina frågor. Det är okej. Det är så befriande när lärjungarna säger, men vem kan då bli rädda? Det är ju omöjligt. Liksom. Skönt. De som gick där med Jesus under dessa år. Till och med dem.
Ja, de är ju ofta en tröst, tänker jag. Lärjungarna och deras oförmåga att förstå någonting är ofta en tröst. Det är inte så skönt. Konstigt då att vi inte riktigt hänger med jämt.
Nej. Men jag tänker också en sak som jag fastnar för nu när du läste den här och jag lyssnade. Det var det när Jesus säger, ett fattas dig, gå och sälj allt du har gjort de fattiga så får du skatt i himlen. Men det som kommer sen, kom sen och följ mig, punkt. Det är ganska befriande också för att, eller också utmanande, för att han den där mannen. Jesus säger detta till honom. Kom sen och följ mig. Punkt så. Alltså han på något sätt får ta det ansvaret själv. Hur han sen lever sitt liv. Jesus lägger sig inte i så mycket mer än så. Han säger sitt budskap. Och sen så får du liksom gör vad du vill med det.
Mm.
Och jag finns här. Vill du följa mig så finns jag här. Mm. Kom sen. Och det är så självklart. Kom sen och följ mig. Du är alltid välkommen.
Mm. Men det är intressant med ordföljden på sakerna där tycker jag. Att först ska mannen sälja allt han har och ge till de fattiga.
Mm.
Då får han en skatt i himlen.
Mm.
Kom sen och följ mig.
Ja, just det.
Han får inte skatten i himlen för att han kommer att följa Jesus.
Ja, just det.
Och vad betyder det då? Är inte det jätteintressant?
Intressant.
Tänker jag. Att liksom, egentligen så är det då, kan vi konstatera att den här goda handlingen som han gör genom att ge bort allting sådär. Det är före.
Ja, just det.
Så att, egentligen så kan man ju tolka det då som att Jesus sätter upp någon form av krav för att han ska få vara lärjunge. Du måste agera rätt först och sen kan du komma och följa mig. Eller så är det helt enkelt så att det är liksom det är egentligen inte nödvändigtvis samma saker. Att följa Jesus och att göra de här goda handlingarna. De hänger ihop men de är inte nödvändigtvis obligatoriska för att hänga ihop. För att om man sen har lite koll på vilka de andra lärjungarna är och vilka människorna är som Jesus umgicks med, så var det både fattiga och rika.
Mm.
Och det var män och kvinnor, det var människor som hade varit sjuka, människor som var friska, människor som var gifta och som inte var gifta och så vidare. Det var en väldig massa olikhet där. Och det finns ju många till exempel som hävdar att Maria från Magdala var en förmögen kvinna som delvis finansierade hela Jesus verksamhet. Så att grejen är väl inte egentligen ägodelarna.
Nej.
Återigen.
Nej.
Utan hur viktig är ens position för en i samhället? Hur viktigt är det med de yttre tecknen? Hur viktigt är det med alla de här grejerna?
Mm.
För om det är viktigt, då är det svårt att vara Jesus lärjunge.
Ja, kanske. Verkligen. Och jag tror också att han... Du läste den här ganska milt. Och jag tror att han... Det här är ju bara ens egna fantasier. Liksom. Men jag får en känsla av att han också faktiskt sa det ganska milt. För att... Jag vet inte, jag tänker på reaktionen här. För jag tänker att Gud, eller Jesus säger det med omsorg.
Mm.
Och så står det vid de orden mörknade mannen. Det är lite fint beskrivet också. Och gick bedrövad sin väg. För att de här orden, den reaktionen träffade honom.
Mm.
Han går inte i försvar. Det gör man ju ofta när orden träffar en, men man vill inte kännas vid det.
Mm.
Då går man ju i försvar. Liksom. Mm. Kanske blir arg. Nu vet jag inte vad de menar egentligen med att han mörknade. Men han gick bedrövad. Alltså det här väcker ju saker i honom.
Mm.
Det träffar honom i hjärtat, tolkar jag det som. Nu vet jag inte riktigt min poäng med detta är. Men att det är liksom ingen... ja, men det är lite du var inne på. Det här är inget hot.
Det är en möjlighet.
Ja, precis. Mm. Ja, men det är nog det. Jag tror att han förändras, kanske. Eller jag tror att han går hem sen och verkligen funderar på detta.
Det är ju det som är så intressant, för att han kliver ju ur Bibeln med att han går sin väg.
Mm.
Men vad händer i honom efteråt? Ja. Det förtäljer ju inte historien.
Nej, det får vi bara
jag är övertygad om att det finns traditionsberättelser som har att göra med vem den här unge mannen är och vad hans liv blir sen. Jag tycker mig komma ihåg att jag har hört det någonstans, men det är naturligtvis inte i huvudet just nu. Så ja.
Mm. Ja, men det handlar också om, jag tänker att vi för att det ska bli en förändring måste vi offra någonting.
Mm.
Vill vi ha förändring då måste vi ge upp någonting ofta. Om vi är i en ond, dålig spiral, eller om vi så kämpar med något, eller alltså på något sätt så måste vi ju faktiskt också ibland ge upp något som vi håller väldigt kärt, kanske.
Mm.
Oavsett vilken förändring vi vill, så är det någonting vi måste ge upp.
Ja, förändring kostar alltid.
Ja, men det gör ju det. Och där behöver vi hjälp såklart.
Mm.
Oftast för att kunna göra detta.
Mm.
Men det är ju vårt på något sätt. Det är vi som måste förstå det.
Men det tänker jag att han... Jag tror inte nödvändigtvis att den här unge mannen är ute efter förändring.
Kanske inte.
Utan vad han kommer till Jesus med någon slags... Han smickrar honom lite först.
Mm.
Och sen så fiskar han lite efter beröm.
Ja, just det. Typ.
Jag har gjort allt det här. Liksom. Jag har gjort det redan. Så finns det någonting mer jag ska göra?
Ja.
Och förvänta sig, tänker jag då, eftersom jag läser in massor i bibeltexter jämt. Men jag tänker att han förväntar sig liksom en klapp på huvudet som säger att åh, vad bra. Bra jobbat, unge man. Du ska se att det blir fint det här. Du kommer in i himlen.
Mm.
Och så får han inte det förväntade resultatet av sitt lätta självförhärligande. Och det är ju jättejobbigt att tänka sig att man är liksom på rätt väg, man har fixat allting, nu är allt på det torra, nu ska jag bara liksom få det här stämplat och liksom påskrivet, och så visar det sig att nej, det krävdes lite mer av dig. Det krävdes någonting som faktiskt på riktigt är jobbigt för dig.
Mm.
Det krävs inte bara att låta bli och göra dåliga grejer, utan du måste också aktivt göra bra grejer för att orsaka en förändring för dig själv och andra.
Mm.
Och det är ju någonting som jag tror vi kämpar med allihop. Att låta bli och mörda folk, det är ju för de flesta av oss faktiskt ganska enkelt. Men hur gör vi för att aktivt förbättra livet för andra människor? Det är svårare.
Mm.
Det är faktiskt mycket svårare.
Det är ju jättesvårt.
Mm.
Men då är det fint också att Jesus faktiskt såg på honom med kärlek.
Ja, men liksom så han har lite sådär, jag tänker ett snett leende. Liksom,
ja, eller sådär, hur? Milda ögon.
Och lilla vän. Lilla vän.
Ja, men precis.
Du har en bit kvar att gå.
Ja.
Och så är det väl säkert också, nu, liksom, nu är jag ju en tant, så att jag tänker att det är lite symptomatiskt också att det här är en ung man. Höll jag på att säga, men så helt plötsligt så läser jag att det står faktiskt inte ung man någonstans.
Han säger att, jo, han säger jag har gjort det sedan jag var ung. Men jag tänkte så här, du kanske tolkar att det är en ung man för att det står att han sprang fram till honom.
Eller så är det så att det är så i en parallelltext. Det kan det ju vara.
Kanske det är
så. Nu blir jag nyfiken. Ja, jag ska läsa. Ja.
Men jag har för mig att någon klocka ringer i mig att någonstans också så står det om en ung man.
Eller hur?
Det är intressant. Ja.
Jag bara leta reda på det.
Bara ja, gör det.
Vi får se om det är så. Men,
ja, men...
Min erfarenhet av människor som befinner sig i 12-stegsprogrammet till exempel, det är ju att de är ganska duktiga på att se det här, vad som behövs för förändring.
Mm.
Och de flesta av dem som jag har träffat säger att det blir liksom ingen förändring förrän du verkligen, verkligen själv behöver den förändringen.
Mm, precis.
Att du måste nästan krascha
innan
du finner motivationen för att ändra ditt liv.
För du måste verkligen inse själv.
Precis.
Ja, och då handlar det också om det här offret som jag var inne på innan. Och då måste jag ge upp någonting. Eller jag måste liksom ge upp. Det kanske handlar om min stolthet eller inte bara flaskan eller drogerna, utan det handlar ju faktiskt också om någonting som är djupare än så.
Precis. I Matteus evangeliet står det en ung man som ägde mycket.
Just det. Ja, det är en ung man som ägde mycket.
Mm.
Precis. Här står det inte alls i början att han ägde mycket, men Jesus säger
det. Ja, det står i rubriken i Bibeln,
men
inte i evangelieboken.
Ja. Mm. Ja, det finns så mycket att säga om den här texten, eller hur?
Ja, det är en lång text som man kan gräva mycket i. Och lite för ofta tror jag som predikanter fastnar i det här med kamelen och nålsögat, för att det är en skojig bild.
Eller hur?
Men då
Men vad upp, hur, vi som ska predika, jag ska predika runt denna text, och det är kanske någon som lyssnar också som ska göra det.
Mm.
Vad är din utmaning till oss att
Det kanske
är en del av texten?
Det kanske är just det här som vi var inne här på slutet, tänker jag, att det är svårt att förändra. Och man förändrar sitt liv när man verkligen behöver förändra sitt liv. Så vad är det vi behöver göra?
Just det.
Vad kan ge oss motivationen till en förändring? Hur talar vi om det och hur vill vi och så? Och sen tänker jag att som kyrka så är den här texten och de texterna runt omkring den otroligt viktiga för att vi ska hålla någon slags vettigt fokus på vad det är vi håller på med. Är det ägodelarna? Är det allt det som är fint och tjusigt? Eller är det prioriteringen på barnen och de utsatta och de som inte hör till? De som ingen annan vill ha att göra med?
Mm.
Många skulle säkert säga att vi kan nog göra båda. Och jag tänker att den här texten är både en uppmuntran att göra båda. Och ett ifrågasättande av det.
Mm.
När vi måste välja, vad väljer vi?
Just det. Jag jobbar ju då i en av Malmös största kyrkor. Och där är det ju, så här, vi brukar säga, vi har norra Europas största altartavla. Den är förgylld och det är liksom väldigt så här stort och högt och vackert och så. Och då, det är ofta jag har sagt i predikan att alltså, allt detta som vi har här i kyrkan och denna byggnad, de här tegelstenarna som har byggt denna kyrka och de vackra sångerna vi sjunger och ja, men allt det här fina vi visar upp, det är ju ingenting värt, absolut ingenting värt om det vi tar emot här inne inte får betydelse också när vi går ut utanför de här väggarna.
Då kan vi
riva skiten, höll jag på att säga. Det menar jag inte. Men, ja, men på något sätt att... Ja, men det är, ja, vad är viktigt?
Mm.
När vi kommer till vår kyrka att på något sätt upprätthålla en norm att du måste vara på ett visst sätt när du går in i detta storslagna kyrkorum.
Mm.
Eller vad... Nej, ja.
Och sen tänker jag att det kan finnas också en... Ibland så är vi väldigt angelägna om att visa upp hur vi inte bryr oss om att det är guld överallt och silverkalkarna och sammetsmässhakarna och sådär. Utan att vi säljer det eller vi ger bort det eller vi väljer någonting annat så där, utifrån någon slags markör utåt om hur goda och fina och duktiga vi är. Och då är vi ju där igen.
Ja, precis. Ja,
fast bara
det är som
på ett annat sätt.
Som står och i gathörnen och visar upp.
Exakt. Och jag har hört ett flertal gånger människor som verkligen inte har några pengar alls och som kommer till kyrkan för att det åtminstone ska få vara fint någonstans.
Ja, just det.
I deras liv.
Ja.
Och då blir det ju också jättemärkligt att ta det ifrån människor. Men hela tiden handlar det väl om varför.
Precis. Men precis. Varför? Och vad gör vi med det? Alltså inte, jag menar inte att om vi säljer. Alltså så, men vad får det för... Alltså fastnar jag i detta? Eller gör jag någonting? Vad som sker i kyrkan är jätteviktigt. Men det viktigaste är ju när vi är utanför den.
Mm.
Eller det är där vi ska agera. Det är också såklart de som möter oss. Och när jag säger oss som att vi är vi som jobbar i kyrkan, så är det ju inte.
Nej.
Men alla som rör sig är ju kyrkan som rör sig i överallt. ja.
Men då kan man ju fundera lite på om Jesus nu när han säger det här, sälj att du äger så får du en skatt i himlen. Alltså, säger han det lite ironiskt?
Mm.
Sådär, så får du en skatt i himlen.
Det är också
med
en enkel
citationstecken.
Ja, det är också en enkel
för att liksom för att säga till honom att det handlar inte nödvändigtvis om om dina handlingar på det här sättet. Utan det handlar om att du ska följa mig.
Mm.
Och då, liksom så här, du kan få beröm för att du gör rätt. Du får en skatt i himlen.
Mm.
Men poängen är att följa mig.
Mm. Och det är inte så enkelt som man kan tro.
Nej.
Där stänger jag psalmboken.
Nu var det slut.
Nu var det slut. Ja, tack så mycket.
Tack själv.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.